Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Är hon lite rosslig efter den sista möhippan i helgen? Hur är det att vara möhippebrud runt 50?
Det känns som att jag blir liksom, jag känner mig yngre. Alltså förstår du? Jo, men jag tycker att det är lite jobbigt att jag sitter med min förlovningsring efter liksom snart 9 år och aldrig har gift mig. Det liksom, det tror jag att det är en liten sorg. Och så börjar vi prata lite om så här, många har redan varit gifta om man ska gifta sig igen då. Jag tycker det är spännande, vill ni ha vit klänning då? Det tyckte några att man kunde ha, några tyckte inte det. Och några ville då ha mindre bröllop om de skulle gifta sig igen. Någon annan bara så här, jag fläskar på. Och så börjar jag känna efter själv att hela den här, alltså jag tycker att det är ganska roligt att folk gifter sig igen och igen. Och tänk så här, skit i det. För förr i tiden var det så här, det var ju nästan skandalöst om man så här gifte sig ånyo.
Ja, gud ja.
Ja, det var ju så här, ja men typ, min favorit i och för sig, Don Jensen, 7 gånger.
Så kär
ja, men, och jag var så här, gud, orkar man ens liksom skilja sig mer än en gång? Men så kan jag känna så här, eftersom det inte är ett heligt fundament längre för icke-kristna, så kan man väl likna det som en 30-årsfest egentligen.
Gud, ja.
Ja.
Ja, men vadå? Alla 40-årsfester jag har varit på, inklusive min egen, det har ju varit som ett bröllop med en själv. Mm. Det är ingen skillnad på känsla och känsla. Mm. Det är ju som att istället för att det är 2 personer så är det 1 person.
Ja, men så tänkte
jag... tänker att möhippan sent i livet, är inte det liksom the best möhippa in life?
Jo, och det är klart att det känns kanske att det blir 3:e gången gilt, och då blir alla också mycket lugnare. Det blir ju liksom inga så här, sälja kondomer och...
Men det är inga liksom hysteriska tärnor och det är inga hysteriska arrangörer och liksom...
Nej, det blir inte samma... Liksom, man vill ju bara att det ska vara härligt, bjussigt och liksom soligt, förstår man här? Och mycket fest liksom.
Ja.
För jag tror att det är det som alla saknar som går på möhippa gifter sig sent i livet. Just det där att så här, parta på igen. Och jag tänkte när jag stod där på Lounge Avenue, jag tycker fortfarande att det är lika roligt att festa, om inte roligare, som när jag var 20.
Jag förstår verkligen. Sen finns det ju vissa saker som man liksom inte kan göra på samma sätt som när man var runt 20 efter en fest. Och det är väl lite det vi ska prata om idag. I den här podden kommer det handla om olika typer av bäst före datum.
Precis. Jag har ett problem med att sova dagen innan jag ska någonstans.
Mm, det känner jag igen mig.
Ja, och jag tror att det bottnar i att det har ju några gånger hänt. En gång när jag skulle på företagsresa till New York. Vi skulle vara borta 10 dagar.
Mm.
Jag kommer dit, har inte passet med mig.
Ingen är förvånad?
Nej, ingen är förvånad. Och jag tycker liksom, det är sånt som händer hela tiden. Inte bara hos liksom virrpannor som mig, utan det kan vara så här, direktör Efenbon. Alltså det här med passet, det är någonting som vi svenskar tror att någon annan ska ordna åt oss.
Efenbon?
Det är min kompis.
Okay.
Att det finns vissa så här bäst före datum som människor vägrar acceptera.
Ja.
Och passen är ju nästan det så här, the holy grail av så här, va? Vad då hade det gått ut? Men det är väl bara att fixa nytt. Det är liksom, jag vet inte vad det är.
Nej.
Kan du ge mig någon analys? Att det är så här, att i Sverige har det aldrig funnits några köer. Man har haft sitt pass i 10 år och man har vit.
Jag blev väldigt glad över Peter Wolodarskis krönika i helgen DN om just att det här är inte bara liksom ett haveri från liksom Arlanda, Swedavia och passmyndigheten. Det här är liksom ett haveri för demokratin.
Mm.
För att vi i Sverige har liksom alltid haft en access utåt. I USA är det ju bara 50% tror jag av befolkningen som har ens äger ett pass.
Jaha.
Ja, för att de liksom lämnar inte USA. Men du kan tänka dig liksom inte i Oklahoma. Kanske man i bästa fall har kommit till Kalifornien någon gång. Liksom. Men de har inte haft något intresse av att resa utom Soknes. De tror ju dessutom att Europa, många av dem är ett och samma land.
Mm.
Vilket man kan tro, man kanske bor i USA och har massa
stort. Ja, visst. Och när man tror att allting är liksom, jorden skapades där och Gud kommer därifrån.
Ja, inte så mycket mer än så. Den kom ju från Salt Lake City, så vi behöver inte prata mer om det.
Nej, men jag tror att vi är så jävla bortskämda och det handlar väldigt mycket också om att vi har levt under så många 100 år i fredstid, så då är ingen som inte vill ha oss.
Nej.
Alla har alltid velat ha oss.
Ja.
Alla har alltid gillat oss. Liksom. Var vi än kommer så är det så här, det är dummer svede, och i och för sig å ena sidan, men också så här, pålitliga, liksom, trygga, ja, men, lite som, vi är liksom världens norrlänningar.
Ja.
Vi kommer dit och det är klart vi ska anställa oss. Det är inte ens titta på de där du har gjort innan, utan det är bara att ta en väldigt pålitlig svensk. Jag är bra på dialekter.
Det är riktigt bra, duktig så.
Något mig då här.
Oj, nej men nu tror jag att ditt bäst varudatum var passerat när det kommer till imitationsrevy.
Det är också sånt där som man tyckte, alla tyckte var så roligt när man satt och pratade göteborgska på fester. Det kan jag återkomma till nu.
Jävla bäst varudatum.
Ja, alla tittar på sig, men sluta nu Anna Åse.
Vi har fått så mycket kritik från Clara Herngren.
Varför?
För att vi gör en röst ibland. Och det är ju vissa lyssnare som också är på det.
Okay.
Jag tycker att rösten är kul.
Jag tycker också att rösten är
rösten
jättekul.
Rösten gör ju ändå, försätter ju saker och ting i ett sammanhang där rösten bör vara.
Usch vad det är jobbigt med så bäst före datum. Jag tänkte på det också. Att jag är ju väldigt ostressad när jag ska någonstans.
Ja, gud ja.
Nej, men alltså, jag är ju ett unikum av ostress.
Ja. Jag blir stressad av att titta på hur ostressad du är.
Ja, jag vet. Och det blir ju alla.
Ja.
Men...
Vad tror du det har med att göra? Vi går djupare i den analysen.
Nej, men jag tror att det handlar om... Så här, det är klart att det är en självisk grej att så här, sova 20 minuter till eller inte packa. Så här. Men dels så har jag ju liksom... Jag kör min lilla packning som...
Ja, men du är ju Sven Meranders roll i Sällskapsresan.
Jo, men jag tänker alltid att det är ingenting som inte går att lösa. Om jag nu har glömt strumpbyxorna, då kan jag ju gå på avenyn och köpa ett par strumpbyxor. Jag orkar inte noja så mycket. Jag är nomad. Jag plockar på mig en kotte och en apa som går vidare. Då ska ju hela möhippänget såklart träffas på centralen, för vi ska ta tåget till Göteborg där Hanna är. Och då kommer väl jag, ja, men tåget går 7:06, jag traskar väl in där. 7:07. Och då ser man ju så här en unisont lättnadssuck. Och då tänker jag så här, men gud, är jag självisk då? Jag är ju självisk, för att alla tror ju att jag inte kommer komma. Och det funkar ju inte, för jag har ju en roll i det här gänget såklart. Men så jag är så här, känna och gå på och sätter mig och tar min kaffe liksom. Och då tänker jag så här, vem har rätt och vem har fel? För det är inte så att jag inte dyker upp. Det är inte så att jag inte gör det jag ska. Det är inte så att jag inte åker med. Men så tänker man ändå på de gånger där den där känslan... Om jag inte hade kommit nu, om jag hade missat det där tåget, det hade ju liksom inte varit okej längre. Snart 50 högpresterande kvinnor, planerat flera månader, bla bla bla. Men det hade man ju kunnat komma undan med... Från 0 år till 25 kanske kan man väl säga.
Ja.
Men det är sånt otroligt bäst före datum. Att man missar till exempel ett viktigt möte. Att man så här, skulle missa en, liksom en möhippa. Att komma på tåget. Alltså, man skulle bli utstött på riktigt under ganska lång tid tror jag.
Ja gud ja. Ja. Det skulle ju vara så här. Det där är ju oförlåtligt.
Ja. Och då tänker jag ändå på de få gånger när man har varit ute och festat. Eller ska på bröllop eller någonting. Och man festar hela natten och sen så vaknar liksom... Typ vaknar till. Inte av klockan, för den har man inte hört. Och så med någon så här främmande kille kanske bredvid sig vad det nu handlar om. Och så står det 8:45 så vet man att man ska vara på det här viktiga mötet 9:00.
Men alltså...
Nej, det finns ingen sån ångest i hela... Alltså, det finns ingenting som är sån skräck.
Ja, men jag får så här förnimmelse, du vet, när livet på något sätt, eller rättare sagt när festen var en faktor i ens liv, så att man hade så här svårt att planera sin vardag. Du vet, här mellan 20 och 30, eller kanske så här 20 till 25 för att vara liksom specifik.
Ja, jag blev ju gravid vid liksom 29, men fram till dess tycker jag nog att festen kom först.
Ja, jo men absolut, eller det var i alla fall mer, jag kan säga så här, när jag var 20 någonting, då var det så att jag skulle ju ut 3 dagar i veckan, så jag fick också planera min arbetstid baserad på min utgång, hur jag skulle lägga upp det rent strategiskt med jobbet. Och sen kanske blev det liksom 50-50 viktning efter, liksom mellan 25 och 30, men det var ju fortfarande så att så här, man fick planera sin vecka efter festen på något sätt. För att man visste att man skulle vara ute till 5. Eller man visste att man skulle vara svårt bakfull. För att så här, det var ingen idé att tänka så här att jag tar 2 glas vin och går hem.
Nej, för det skulle ju inte hända. Och när man gjorde det så kände man så här livet över.
Ja, men precis. Då var ju, alltså FOMO var ju total. Och jag kommer ihåg, och vi hade så här viktigt, viktigt möte. Jag jobbade på en tv-kanal och hade ett rätt högt uppsatt position. Och vi hade firmafest, men fan lägger ett möte dagen efter 9. Vem gör det?
Nej, bara Ashlen.
Bara Ashlen. Det är bara de som vill visa sig duktiga på jobbet som gör det. Sånt. Och jag visste att de här personerna från den här reklambyrån som vi skulle ha möte med, de hatade mig så fruktansvärt mycket. Och så fort jag satt i mötet och fort jag öppnade munnen, det här klassiska mobbing-taktiken som funkade på liksom 00-talet och 90-talet. Kunde man liksom helt öppet sitta och rulla ögon mot någon som pratade i vilket sammanhang som helst.
Eller fnittra.
Eller puffa varandra. Så att även om det var underbord skulle man ändå se att det var en rörelse där. Så att man skulle känna en osäkerhet i rummet. De hatade mig så fruktansvärt mycket, de här 2 personerna. Eller tyckte att jag var den vedervärdigaste, tuntigaste personen på jorden. Ingen aning om varför. Idag är det inte så, jag känner båda personerna. Men... hur som helst, jag kommer till det här mötet och det här är ju liksom som att de fått vatten på sin kvarn.
Såklart.
Jag dyker upp 20 minuter för sent. Jag har också fått 300 sms från min chef som undrar var jag är. Och du vet den ångesten när man kliver in genom byggnaden. Man känner att hjärtat håller på att hoppa ut ur liksom bröstet på en. För man känner, och sen så har man en ymnig svett. Man har också en eftersvettning. För man har såhär, jag panikcyklade dit på liksom 10 minuter.
Just det, hitta ett fordon.
Kossa.
Vad
som helst.
Stulen moppe. Jag drar. Nej, men man är ju desperat, som att det är på liv och död.
Ja. Alltså. Kommer också in med liksom inte en helt genomtänkt outfit. Du förstår känslan.
Nej.
Det är väl i och för sig du aldrig förstått.
Nej, det kanske jag inte har. Jag kände det också på den här möjpen. Jag bara, jaha, här kommer jag i typ så här studentklänning. Alla är lite så coola. Då tänkte jag så här, hur blir det så här med mig ibland?
Nej, men du blir anti. Du är anti, tror jag.
Nej, men jag vet inte. Nej,
du är inte genomtänkt. Men det blir ju så att man är bärra. Du packar ju för fan i systemet på sig. Så åker du med tandborst och så tänker du att det löser sig. Jag tänker du ska ske? Att vi inte skulle komma...
Nej, men jag tänkte
att du skulle komma... Hörde du av mig och sa att du var tvungen att ha en skinnjacka och skicka bilder på Kate Moss från 93.
Ja, men jag kommer dit och tänker så här, men jag kan inte ha en studentklänning från Rodebjerg i spets och sen så en lång kavaj till. Alltså, och sen en gladfärgade skor till. Men ja, det blir som det blir. Det blir ju roligt ändå liksom. Det är inte det att jag inte känner mig fin, men det känns så här... Just här nu med lite coola brudar kanske du skulle köpa på liksom lite sköna klacks och lite glitter and glamour. Hej, hej, jag är 18 år och jag ska gå på restaurant.
Det kanske inte bara är män som cementeras i en viss ålder i livet. Det kanske även är kvinnor.
Ja, jag börjar undra. Men jag...
Nej, men alltså den ångesten tillbaka att komma in med liksom hjärtat i halsgropen och sitta där då.
Men kan man liksom, går det ens att leverera överhuvudtaget?
Nej, men du hade ju väl också något så här superviktigt möte med någon chef.
Jo, men jag kom ju inte för sent. Det var det som var grejen. Men jag var, alltså, det var ju ännu viktigare. Det gällde ju liksom, alltså, om jag skulle få en programserie typ eller inte. Alltså, det var ganska avgörande. Och typ till den strängaste kvinnan på SVT. Samma kväll då som jag träffade Kara Sloken Mattias och vi ska gå på någon golfgrej och allt ska ske så tidigt, jag ska hem så tidigt ut och dit. Och vi gick väl hem ganska tidigt, men sen skulle det ju pippas hela natten liksom. Och det var väl ingen som ställde någon klocka. Det smygrökte sig ut genom fönstret och man somnade väl där omslingrad och tyckte så här, och sen vaknade man så här, du vet, 8:30, och han var så här, shit, jag måste nog sticka till jobbet. Jag var så här, nej, helvete. Och så just som du säger, irrationella. Jag har ju fortfarande en bild på det. Jag skickade ju en bild till honom när jag var på väg till taxin. Där jag skrev så här, gud vad härligt det var. Jag tycker du är så fin, så jag hoppas vi hörs igen. Första och enda gången. Jag skickade till honom. Kommer aldrig ske igen. Så att jag har alltså en sidenduchess typ sparkdräkt.
Nej, jag orkar inte.
Med knutna som har liksom knutar, ingen BH. Nej,
vilket är totalt också så här, man ser exakt allt.
Ja, men exakt allt, precis som att jag kommer typ...
Du kan tycka att jag går naken inför
det. Precis som att jag kommer i kort klänning med bara rygg till golftävlingen. Nej, men jag kan inte ha någon golv. Så jag kommer in som att jag och Kate Moska liksom på så här, ja, men du vet.
Snackareparty.
54 typ, och bara så här, dra en lina med Eva Bäckman. Nej, och du vet, när ångest, när man säger, finns det någon möjlighet att, kommer jag hinna? Och så kommer man in en minut i och bara så här, men då var jag ju ändå upprymd liksom.
Ja, men de ymniga eftersvettningarnas moder.
Nej. Och den tiden är ju faktiskt bäst före datum på. Det går ju inte att komma in på ett superviktigt möte nu och vara ett alkisvrak.
Nej, men det går ju inte.
Nej, men det är borta för alltid.
Ja. Alltså, så här, alltså plus 50, plus 40 så går det ju inte. Det finns inga ursäkter.
Mm. Men det är också så svårt, jag kommer ihåg, jag skulle också vara med på någon sån här morgon-tv och vi hade haft så här möhippa för en kompis och suttit uppe till 4:30. Men det kan väl hända liksom. Och så skulle jag vara med och så här baka tårta, typ Nyhetsmorgon. Och min kompis skulle vara med, vi hade ju båda varit på den här festen och vi stank ju liksom. Och jag såg ju på alla så här, du kommer inte till den här kanalen. Och jag fick ju inte en bokning där på typ ett år.
Jag menar.
Så att det är liksom, nej, man kan inte tro att man kan liksom bete sig som man är 20 resten av sitt liv. Och det är ju en sorg i sig, tycker jag.
Ja, både och skulle jag säga. Fan, jag hade verkligen haft panik om jag hade varit mitt röriga, förvirrade, partyglada liksom 20 plus person hela tiden.
Fast då orkade man ju.
Men, vet du, nu har jag ändå haft ett 20 plus liv här. För jag kom ju på efter hydra att... grejen med att gå ut och vara ute sent, vet du vad som är receptet på det? Det är att dansa. Du dansar ut all alkohol, du kommer hem och du är ju inte bak i stan efter. Man tänkte så här, men hur kunde man klara det i tonåren? Det vi gör, vi sitter bara och krökar och så är man svinbakis. Så nu har jag varit ute 2 gånger och dansat fast och kommit hem runt 5 snåret liksom.
Då är man ju trött, men man är ju inte ett vrak.
Nej, men du vaknar liksom 11, men då sen är det ju bra. Mm. Det är ju inte mer med det, du är ju stabil dagen efter.
Nej, men jag tycker också att det är så fascinerande, för jag tycker att det är kul att gå på klubb. Men så tittar jag runt omkring mig så tänker jag på allvar att ingen är över 20.
Nej, men det är ju inte så. Alltså, och sen, när jag var ute sist, det var ju liksom Filip Lamprecht ute och hängde. Liksom, jag bara så här,
men, ja, men de är
så,
mellan 20 och 25.
Ja, men jag bara kände hela tiden så här, hänger han med liksom mormor nu? Är han så här ute med mig och hänger med mormor?
Men jag ser, man ser också att de ser så här, de ser lite glada ut. Så här, vad kul att tanter är.
Ja, du vet. Den känslan.
Ja, men jag tycker det var så himla roligt. Men så läste jag en krönika som gjorde mig så himla nedstämd. Den handlade om att liksom ingen längre... slåss mot liksom, vad ska man säga, den fördummande kapitalismen liksom. Även de journalister och liksom, vad ska man säga, människor som har varit liksom lite röda, tyckte jag ska inte göra reklam, jag ska inte det, alla gör nu, för att säga, varför ska jag sitta och liksom jobba extra på ICA när jag kan göra ett inlägg för vad det nu handlar om. Och det gäller verkligen kräddiga författare, kräddiga poddar, kräddiga allt liksom. Och så var det så roligt att prata lite om liksom 90-talet och början av 2000-talet. Det var en väldigt stark ungdomskult och vurm. Den påminner väldigt mycket om 50-talets kärlek för ungdomar liksom. Helt plötsligt så tyckte liksom en hel värld att nu är det ungdomarna som ska ta över. Ungdomarna är balla, ungdomarna är smarta, de är vår framtid. Innan så hade det inte varit så. Då hade det varit så att vänta på din lille tur. Och jag tänker på tidningen Darling och jag tänkte på Expressen Fredag. Och då stod det ju så här, ja, men till exempel Jonna Berg, snart 21. Alltså alla gubbar förstod så här, nu är någonting som håller på att hända. Nu tar vi in brudarna och killarna, men de måste vara skitunga och framstå som skitsmarta liksom.
Mm.
Och det var så punkigt och så mycket galenskap och liksom, jag kommer ihåg hur man hittade på jobb som man själv ville göra för att få festa. Och sen så var cheferna så här, jaha, ja, ni ska åka till Åre och göra som en video från Åre. Ja, ja, åk då, för att man skulle kunna fixa sponsor, så du vet. Och så tänker jag så här, när jag ser mina ungdomar. De är för fan kristdemokrater allihopa. Nej, de är så jävla ordentliga och de pluggar och de yogar. Och jag är så här, kommer hem liksom nej, efter det finns, dem. Det finns ingen punkt. Nej. It's fucking nej. Over.
Och så, jag blev så jävla glad. Jag var ute och sprang nu i morse innan du kom. Och så sprang jag förbi en, någon sån här poster för någon spelning. Så hette de så här Incest Brothers. Och då tänkte jag så här, här är mest punk jag har hört på länge. Men jag blev så jävla lycklig med bandnamnet. Ja, men så tänkte jag på liksom så här, vem kommer förändra humorn? Vem kommer våga vara ironisk med nytt grepp? Och det var så här, jag skulle så jävla, för jag har liksom inte knäckt koden med den nya ironin. Jag har liksom inte liksom vågat så här, säga så här kan man skratta åt. Det är okej att skratta åt det här och det här är roligt. För att så här skulle jag göra det utifrån min ålder och mitt perspektiv. För jag har passerat bäst före datum. Då skulle folk börja tjejma mig och det skulle vara total woke-stämning. Men någon ung röst i rätt ålder kommer ju kanske våga göra det. Det kanske är Vera Herngren och liksom Felicia Danielsson som har gjort Laika. Men någon kommer stå för den nya liksom, ironiska generationen eller vad vi ska kalla det.
Jo, men jag tror skillnaden var att många liksom, sent 90-tal, början 2000-tal var ju ungdomar som inte kom från liksom, välbärgade, framgångsrika familjer. De kanske hade en mamma som kom liksom, som var hårfrisörska i Säffle. Man kanske hade en pappa som var alkis och så här. Det tycker jag känns som de senaste 20 åren, att de som är med och liksom, förutom då ska man säga andra generationens invandrare som har en helt egen plattform liksom. Alltså jag tycker bara att de känns tråkiga, ungdomarna.
Ja, men också samhället har ju
förlåt,
blivit så otroligt...
det är vårt eget fel.
Alltså. Ja, men samhället har ju blivit också så extremt diverse. Alltså så här, vi är ju helt uppsplittrade som... Förut var vi liksom i grunden en homogen grupp och så fanns det olika cirklar i cirkeln liksom. Mm, mm. Men idag är det ju inga cirklar överhuvudtaget. Idag är det ju bara liksom streck och pilar åt olika håll.
Det är så här mainstream på allt. Jag menar inte att vi ska tillbaka liksom skinnhuvudna, men det fanns i alla fall några som liksom tyckte någonting. Alltså hur är det med mig? Punkarna, skinn...
Ja, men vadå? Idag gillar jag ju såhär SD har typ 30% av svenska folk. Det är såhär 30% skinnhuvud. Det är ju inte ens ett mandat.
Nej, men jag menar att det fanns i alla fall... Det fanns olika grupperingar som ändå ville någonting. Av kanske fel anledning eller orsak ibland. Men de vill i alla fall förändra samhället. Nu vill ingen förändra någonting. De vill bara så fortsätta som det är och casha in.
Ja, men det finns ingen fel. Jag menar inte mandat. Jag menar det finns ingen opposition. Det bara liksom är. Alla har bara liksom accepterat att så här, SDs historia inte är brun. Den är superblå. Jimmy var moderat när han var med när han var tonåring. Liksom.
Allt är förlåtet då. Mm. Vi har ju fått ett litet DM här från en lyssnare och jag tycker att det är så spot on. Vi har väl pratat om det lite tidigare, att så här, vad är orsakerna till att våra barn är så lite punk? Och jag var på en grill igår, samverkansgrill på Villa Gata, och då var det liksom flera som har villor där, deras barn är så här 26 och har flyttat tillbaka nu för att de ska plugga. Jag var så här, Anne, såg alla mina liksom storfotade slabonger bara så här, finns det saker? Det kommer inte gå liksom. Och just det att jag sa, men vi ska åka till Mallis och alla ska ju följa med. Men jag känner så här, måste alla följa med?
Varför då?
Nej, och då började vi prata om det här, att då sa en tjej som bor grann med mig, hon sa så här, men fan, efter jag gick ut nian, det var inte så att jag åkte med mamma och pappa på semester, det var ju liksom...
Alltså, min pappa fick muta mig med 4 000 spänn
för att jag skulle få tillbaka till Tyskland. Mentalt var det klart efter 9:e klass. Då var så här, då var mamma och pappa en gubbe och en tant.
Ja, nej, men de älskar ju att hänga med. De tycker ju liksom att så här, men mina barn kan inte ens ta ett beslut utan mig. Jag säger, men vad fan?
Då kommer vi på vintern där, skulle vi åka till Gran Canaria. Och min syrra var så här, men jag hakar inte på. Då gick hon i första ring. Då var hon så här, men jag jobbar nu typ. Så jag var så här, okej, men jag kanske, ja, men jag hakar på. För två kompisar till mig var där som gick in nian, som åkte själva och hade gjort ett radhus.
Också att vi blev såna som jävla gummor så fort.
Ja, men det var ju inte så att jag satt med mamma och pappa, utan då hade ju de hyrt då. Det är också det är också det som är stora grejen. Då hade de hyrt, ja men de hyrde, vi åkte väl via vingen eller någonting och hade, vi bytte ju alltid det boende. Men då bodde vi liksom inne i ett komplex med en liten brun bakgård i någon liten tvåa där man hörde någon så här stå snyta sig bredvid. Det var inte så här, oh, vad mysigt vi hörde i vår, liksom, i vår hacienda på Gran Canaria. Mina kompisar bodde ju liksom
bättre. Du förstår ju ångesten för mig då, var ensam barn och alltid åka själv på semester med mina föräldrar. Så när jag, efter nian, då fick pappa börja muta mig för att jag skulle följa med. Jag har absolut inte en Tysklandssemester till där pappa ska berätta om alla arbetsplatser han har jobbat på i Tyskland och rustat upp.
Nej, men var det roligt? Alltså, liksom nej, det, nu
jag vill
är det så här,
ju dö. Jag vill ju dö. Enda anledningen var att jag skulle kunna få sitta och lyssna på freestyle obehindrat och kanske handla lite coola punkkläder i Hamburg.
Gud, vad hemskt.
Men alltså, då var ju så här, skivställena, det var ju liksom min attraktion. Så här, men det finns en riktigt bra butik i Nürnberg. Dit ska vi ju på skivor.
Och kanske man hittar någon man kunde flirta lite med. Men här är så här, vi ska på Skistars nya hotell, är det någon som vill följa med? Ja! 75 personer mellan 1 och 90 som alltså, tydligen var ens avkommer. Jag tar med min tjej också, jag får ju svetta tack, jag bara tänker på det. Då ska alla med.
Nej, men det är så fruktansvärt.
Nej, och nu är sommar så här, när åker vi? Jag bara säger, jaha, okej, vi har hyrt hus med någon kompis. Jag tänkte, då kanske man är där med de små då. När åker vi? Jag undrar när vi åker. Jag har bokat biljett därifrån till nästa stille. Nej, men varför skulle inte de följa med?
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Fin härligt hus, stor på.
Men alltså, jag tänker att det största brottet vi gör är att vi är härliga.
Mm.
Fy fan.
Alltså, läs upp det där nu, jag tyckte det var så spännande.
Det är så otroligt problematiskt att vi är så härliga. Mm. För våra föräldrar måste ju uppenbarligen vara rätt ohärliga och gamla.
Men jag tror mer att det handlar om så här,
det är den här jävla generations.
Mamma och pappa dansade just i maj. Jag tyckte ju mamma var råhärlig och pappa var väl också kul. Men pappa blev lite förpackad ofta och liksom... Ja, min syra drog väl iväg på något disk och så kom han efter så här, guten tag, ist meine Tote. Man bara, nej,
men fast vi har ju redan varit på i podden för att grejen är att vi upplever oss själva som 20-någonting fortfarande, vilket totalt har gjort att vi är generationsschizofrena.
Vi är alltså, polare med våra barn.
Vi är polare med våra barn, vår värsta grej. Att vi inte, vi lovade oss att vi aldrig skulle bli det.
Mm. Vi har huggit av dem deras liksom revolutionsarmar.
Det är fruktansvärt. Nu ska jag läsa upp det här brevet.
Ja, jag tyckte det var lite spännande.
Tycker det var så intressant när ni för några avsnitt pratade om de som har så nära kontakt med sina barn. Att ursprungsfamiljen umgås hela tiden. Att det är svårt för dem att hitta egna relationer. Prata gärna mer om det. Jag kan störas och förundras över de som fortfarande bor hemma när man är över 22 typ. Firar semester ihop, jobbar ihop och även deras barn som hyllar sina föräldrar så mycket. De som ringer och träffar föräldrarna hela tiden. Tycker det är lite konstigt. Vill man inte skaffa egna vänner och umgås med dem man själv valt? Prata gärna om folk som inte har barn. Särskilt kvinnor. De kan bli självupptagna och lever kvar i det förflutna. Andra ämnen som jag tycker ni ska prata om. Folk som alltid går hem tidigt på fest.
Inte jag.
Det som aldrig bjuder tillbaka. De som snor ens vänner, typ social klättring. Jättemärkligt provocerande. Folk som skryter om sina barn. Ja, det var några tips. Även kul när ni analyserar folk. Typ Frida och Sofie Farman hade varit roligt att höra.
Jaha.
Jag hade tänkt tanken.
Ja, men gud, inte jag heller. Men nu när du säger det.
Nej, men jag vet inte ens vad...
Nej, jag har inte så bra koll på dem, måste jag säga.
Nej, jag tycker jättemycket om Frida, men ja.
Nej, jag vet inte, jag har ingen analys om dem. Men jag kanske kan hitta någon, om du vill
det. Jag känner att jag måste ha liksom lite grogrund för att analysera. Men vi har ju en annan rolig analys som kommer snart.
Precis. Det här är någonting som jag vill ta upp i podden många gånger, men glömt av. Det är hur jag mer och mer nu har blivit allergisk mot hyllningar till barn.
Oj.
Ja, men på sociala medier.
Och ska jag säga som du skriver drapa till de alla när det gäller.
Jo, jag vet. Och jag har ju också varit inne på det. Men sen så har jag liksom sett det där med nya ögon. Att när man är liksom 9 år och får då av sin mamma eller pappa så här, du är min bästa vän, du har lärt mig allt jag kan inte leva utan dig. Du är så vacker, du är smart, jag har sett med om, du bla bla bla. Och så läser man det. Alltså, små påvar är vi allihopa. Det blir så här bara nya Michael Jacksons. Tänk att få läsa det när man är så här, inte ens tonåring. Att ens föräldrar tycker att man är så speciell. Att de tycker att man har lärt dem allt man kan. Nej, nej, nej. Så att jag, nu när Bobo fyllde år, då tänkte jag på det hela tiden. Jag bara, grattis för lilla Bobo. Du är den gulligaste och mjukaste. Typ. Puss, puss, mamma. Att så här, det är det de ska ha. De,
du brukar ju skriva långa essäer om dina söner. Oj, inte längre.
Borta. Nej, för att jag bara kände så här. Nej, men varför ska de känna någon press då från att de är 8 år gamla? Att de är någon så här
underbarn. Om de hamnar i ICA:n på kassa så kände de ändå att det var ett underbart så gick åt helvete för.
Jo, men det kanske också därför de hamnar i ICA-kassan. För att de trodde att de var så jävla perfekta. Så var de inte det.
Och du tog att det där ICA-kassan är så måttet för att misslyckas. Det är väl absolut
nej,
inte.
Nej, men det var ju du som sa. Men jag tycker att det är, liksom, jag tycker att det är jobbigt just den här kommentaren. Du är min bästa vän.
Ja, det där sticker ut.
Det var en liksom ganska så här, framgångsrik man som skrev det om sin dotter då, som fyllde 11 år. Så här.
Säg vem.
Nej, men det är en ganska så här, profilerad kille som har ett barn. Och jag bara kände varje gång jag läser hans inlägg. Jag var så här, nej men hon. Om unga tjejer mår psykiskt dåligt så är det här en förklaring. Du är min allra bästa vän. Du har lärt mig så mycket. Du är min prinsessa. Jag skulle aldrig kunna leva utan det. Bla, 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 bla. Man bara säger, hur ska man ta emot det? För mig var det lite så här. När man fyllde år så här. Grattis han som pansen typ. Ja, men det var ju knappt vi älskar dig. För det sa man ju inte på 80-90-talet. Men det kände jag ju verkligen att de gjorde. Men det var ju liksom. Jag vet inte. När jag tog studenten. Jag var ju uppe. Jag och Lillåsa var uppe och spydde på toaletten. Vi kom ner med liksom lite mascara. Köris, han skålade väl och farmor satt där liksom. Kan ni köra hem till Katrineholm nu? Det var väl inget mer med det?
Nej.
Det var väl det liksom, man var barn och de var vuxna.
Ja.
Och däremellan skulle ingenting alltså beblandas.
Det var en ätterstupa däremellan. Det fanns liksom ingenting. Jag vet ju idag att jag kommer förmodligen vara ha lika roligt som min dotter på hennes studentskiva.
Ja.
Mm. Men, för en studentskiva för några år sedan till min kompis barn. Då blev mamma så full.
Just det. Vi fick ingen ursäkt den efter den.
Så att mamma kräktes och däckade. Fick åka tillbaka dagen efter och städa. Då kände det var ju passerat bäst före datum.
Med råghe.
Med råghe.
Men jag tänker att man ändå så de grejerna som man kunde göra då. Som man kunde liksom, saker och ting kunde bli så galet av. Det kan man ju inte göra på det sättet längre. Man kan inte utsätta sig för det.
Nej.
Så jag tror faktiskt att liksom vi som är ansvariga för våra barns framtid ganska liksom, ja, det är vi på ett sätt även om det känns jobbigt att säga. Vi kan inte heller, samhället ställer redan så otroligt stora krav på att vara ungdom och att prestera från tidig ålder. Om vi också framställer dem som att de är liksom mirakelmänniskor. Och sen så känner de sen när de söker ett jobb eller ska göra någon prestation eller någon blir dumpad av liksom någon de gillar. Det måste ju vara helt oförståeligt för dem. Det är därför unga tjejer åker in till psykakuten och säger så här, jag vill inte leva längre. Lillkacken tyckte inte att jag var snygg. Nej men älskling, vi skapar ju dessa sårbara Jesusbarn.
Jag är helt med dig.
Och så sitter man hemma och speglar sig så här, du är ett mirakel, du har lärt mig allt jag kan, du är den vackraste, klokaste, roligaste. Och sen så tycker inte lillkacken det. Då är det så här, you go and die. Alltså, du förstår ju själv vad det leder till.
Ja, men det är väl klart. Och det är ju den teorin som många har sagt att så här, millennials, eller förlåt, jag tror om den. Det är det många har sagt att Gen Z är liksom hopplösa för att vi har liksom byggt upp dem till små mini-gudar. Liksom.
Ja, de vill inte jobba. Det är klart de inte vill.
De vill
kan ni swisha det till Malmö?
De vill bli chef direkt. De vill inte göra liksom fotgörat. Mm. Och jag hade en så jävla intressant diskussion med Joel faktiskt om begreppet assistent.
Om hans sommarjobb.
Vad sa du?
Om hans sommarjobb.
Om hans sommarjobb.
Förlåt, Joel.
Du är så rolig. Så jag men för vi har så olika relationer till begreppet assistent. Han tycker att begreppet assistent, nu är han 10 år yngre än mig, är nedvärderande. Och jag bara såhär, varför då? Varför ska du vara manager ifall du inte har något ansvar? Att vara en manager utan ansvar, det är att vara assistent. Mm. Det är inget annat. Om du inte tar några liksom aktiva beslut, om du inte sitter med befogenheter på kundkonto och kan vara exekutiv, då är du inte manager, då är du en assistent. Annars är det bara en hittepå roll. För alla i den här generationen är managers. De har inga assistenter. Under tiden jag sa så här, hela grejen med att vara assistent är att man vill bli manager.
Ja.
Det ska ju vara en sporrande grej. Mm. Det är ju liksom en utmaning, en titel som man så här, fan, jag är assistent, men jag har möjligheten att bli manager. För grejen är att manager är egentligen slutet på någonting.
Mm.
Vad ska det bli sen? Executive manager. Då är det ju bara klister ovanpå klistret liksom. Men att gå från assistent till att bli manager, det är en mycket större karriärshopp än att bli executive manager.
Mm.
Det var en väldigt intressant diskussion, för vi pratade om det ur helt två olika perspektiv. När han var så här, det är kränkande. Jag bara, vad är kränkningen? Det är väl kränkande för manager att inte kunna ta ett enda jävla beslut.
Ja. Ingen fråga ens någonting. Man bara, jag är chef. Ja, varför? Hej då.
Nu går vi vidare.
Men jag tänker att allting är kränkande. Liksom. Det är kränkande att inte få liksom, vara bäst i klassen. Det är kränkande att inte få vara med på det. Själv fick man ju säga, man fick ju några smällar varje vecka ändå.
Gud,
ja. Och både det ena och det andra. Och liksom, jaha, då fick man... Jag tog det inte så himla personligt allting. Man var så här, okej då, ja, men då får jag Lillo gå till NK och typ dela på en gash. Alltså det var liksom inte hela världen. Nej. Allting.
Det finns ju en jätterolig TikToker, Christian och någonting, som är i vår ålder, som gjorde något så här, alltså jag tror det är den mest delade TikTokern i vår generation liksom. Att han så här låter, han paroderar liksom, ja, han går mot ett hörn. Och så säger så här, 80-talister går mot ett hörn, och så bara, det hände någonting. Fan, det var typ nästan, jag slog i axeln någonstans. Mm. Och så 90-talisterna, aj, det gjorde lite ondare. Sen så 00-talisterna, aj, och sen så gör det jätteont och börjar gråta liksom. Och sen så har vi liksom de som är födda på, ja, 10-talet och framåt. Hur de liksom ramlar, skriker och passar på att ta en bild samtidigt.
Ronaldo.
Det är väldigt så här, generationstydligt. Kunde inte bli så mycket mer tydligt, för precis så har det blivit. Samhället har gått liksom känsligare och känsligare. Det ser vi också i politiken med det här missnöjes omröstningar, missförtroende och så vidare. Mm. Att det är en otrolig kränkthet i politiken också. Alltså, det är inte bara retoriken som har blivit vässad som på 70-talet, men idag är den vässad med icke-tyngd.
Mm. Och då ska man ge tillbaka, då gör man vad som helst för att ge tillbaka.
Mm. Ja, det är väldigt mycket så här, pluta dig.
Och det ser man ju mycket i politiken nu. Så här, att själva som så här, ensamseglare sitter med trumf och säger, jag får se hur jag gör. Jag får se om jag lägger in mitt mandat. Inte så att tänka på kollektiv. Vad blir bäst för kollektivet?
Ja.
Nej, jag sitter på min kammare och så här.
Här sitter jag med en liten vågmästare, min son.
Ja.
Välkomna partiledarna. Per Bolund, Miljöpartiet.
Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna.
Ebba Busch, Kristdemokraterna.
Magdalena Andersson, Socialdemokraterna.
Ulf Kristersson, Moderaterna.
Annie Lööf, Centerpartiet.
Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet.
Nu, vi ska ju faktiskt ha en valspecial här lilla lördag. Det var en av våra mest lyssnande poddar när vi sände den till valet förra gången. Och vi kommer kalla in Per Granqvist igen från VVV, vad vi vet, media. Och vi kommer köra nu en innan sommaren som är liksom mer fördjupning så här. Hur funkar det, podden? Hur funkar det? Hur ser det ut med regioner, landsting och kommuner och... Och vad heter det, staten och riksdagen. Ja, hur funkar allting? Jag läste nämligen min dotters demokratiprov nu i 4:an och inser att så här, det är nog rätt många som faktiskt inte har koll på de här grundläggande grejerna. Vem bestämmer vad och så vidare. Mm. Behövs det här? Och hur kan man effektivisera alltihopa? Och det som har skett är ju, och det hänger ihop med sociala medier också, att vi tror ju liksom att en partiledare är hela partiet.
Mm.
Det är ju en arbetsledare precis som ett företag. Alltså så här, Bill Gates är inte liksom Microsoft.
Nej.
Men vi tror att han är det.
Även han inte jobbar där längre.
Exakt. Så att säga, vi måste ju ta fokus från att se att partiledaren är partiet till att faktiskt se vad partiet står för. Mm. Och det är den fördjupningen vi kommer försöka göra i den här podden. Så att alla som vill rösta i Sverige, svenska valet, ska göra det med relevans och inte med liksom en populär, populistisk åsikt.
Ja, eller kryss, ett, två, kryss, kryss.
Ja. Mm.
Därför att det är anledningen till att det ser ut som det gör idag, det är för att man inte har förstått från egentligen alla de gamla partierna sida här att tar man hit Mellanöstern så blir Sverige mer som Mellanöstern om man ska hårdra det. Och det är det som har hänt. Det vill säga att de människor som lever i de här, det vi kallar för utanförskapsområden, de upplever inte själva att de lever i utanförskap, utan de lever ju i ett innanförskap i sin kontext, i sitt parallellsamhälle. Det vill säga att Sverige har splittrats, Sverige har segregerats till följd av en ansvarslös invandringspolitik. Och nu måste vi på allvar börja ställa krav och bygga upp det här landet igen kring det svenska sättet att leva, kring svenska värderingar, kring svenska normer.
Per Bolund.
Nej, men och Jimmy Åkesson pratade då om integrationspolitiken och såg att det var mycket problem med just att det blir små kollektiv och att just iranier kanske hänger med iranier och så vidare. Liksom att man då inte integreras på grund av det sättet. Och här tycker jag han går bet på någonting i hela integrationssystemet. Det som är relevant i det han säger är att man kanske hellre går på bidrag istället för att komma ut och integreras i samhället, för att så ser bidragssystemet ut i Sverige. Vi har liksom gjort det möjligt att det är bättre att vara hemma. Man tjänar 32 000 på att gå på bidrag om man har 6 barn istället för att komma ut på arbetsmarknaden, för där tjänar man 26.
Jag skulle ha det så göttigt.
Herregud. Mm. Men så tänker jag liksom på motsvarigheten då, om man kollar på alla liksom människor som flyttar utomlands. Ja, men om du flyttar utomlands som svensk, då kommer du söka upp andra svenskar och umgås med dem primärt.
Ja.
Och liksom sen kommer integreringen ske via en arbetsplats och så vidare. Men det betyder ju inte nödvändigtvis att du kommer integreras på ett sätt som att du sen kommer byta gäng.
Mm.
Och här är ju liksom en stor liksom misstolkning utav hela den. Säg någon i USA hemmafru som inte umgås med andra svenskar.
Nej, men det spelar ingen roll. Jag har kompisar som bor i Kina och jag har kompisar som har flyttat hit från Skåne. Och jag säger till henne chockat varje gång liksom, hon ska på någon middag. Eller det är bara skåningar där.
Ja.
Jag bara säger, men gud, det är inte så att du har flyttat liksom, till Afrika. Du har ju flyttat till Stockholm. Ja, men vi umgås med dem som vi umgås med från hemifrån. Liksom det... Jag ber om ursäkt.
Dialekt an.
Nej, men man är med sin lilla klick och behöver man inte så går man inte utanför den.
Nej, absolut inte. Så att jag tycker det finns en stor misconception här med vad faktiskt integration är. Och kan vi liksom så här, vad är integration? Jo, man vill hänga med sin klick människor som man kommer med. Som man har samma värderingar, som man har samma kultur, som man har samma idéer. Som. Nej, jag vill inte liksom... integreras på ett sätt där jag liksom avpoliterar mig, mitt arv och miljö. Utan jag vill ta min miljö och flytta till ett land där andra likasinnade är med mig i det här landet. Mm. För det är det äventyr man gör som immigrant. Mm.
Sen är det klart att om man får möjlighet, vilket svenskar i utlandet får, att man blir hembjuden, integrerar med andra människor i det landet. Men varje dag så läser man ju om liksom familjer som inte får stanna.
Mm.
Alltså, och det är allt från att säga byn röstade emot. Alltså så här, till att Migrationsverket tyckte, när ni varit här i 5 år, nu får ni åka hem. Alltså, jag menar, jag tycker inte att det känns som att problemet är att människor som invandrar i Sverige vill stå helt utanför det svenska samhället. Jag tycker inte att de får så mycket möjligheter. Liksom.
Nej, exakt. Och liksom, jag menar så här, det blir klart som fan att jag skulle sitta hemma om jag får mer bidrag än att gå ut och jobba på arbetsmarknaden. Speciellt med ett jobb som jag kanske inte har mycket högre utbildning egentligen för att ha och så vidare. Det är ju liksom, det är ett systemfel. Mm. Det är liksom, det är problematiskt när man fokuserar på att säga att det är invandrarens fel.
Mm, mm.
Här är det liksom en jättekollaps och här måste det göras någonting. Nej, men det Jimmy Åkesson i alla fall i debattforum försöker fokusera på är att det är, så här, det är invandraren som inte vill integreras, men det är ju systemet som har fått, det är ett systemfel.
Håller med 100%. Och, men sen är det ju också, män är kategoriska på ett sätt och de flesta som röstar på Jimpa är ju faktiskt män.
Ja, men väldigt många män på Södermalm röstade på Jimpa i förra valet. Det är lite spännande. Man tänker att det är en stadsdel som ändå är progressiv och vill vara med. Mm. har det ändå varit lite spännande den här helgen. Jag tycker också nästan det är bäst före datum på det här med stor risk för att låta som Mark Levengood. Men den här diskussionen mellan liksom Läckberg och Sigge Eklund. Jag vet inte vad jag ska säga. För att jag blir... jag är så här, det här är alltså två personer som är en absolut spegling av varandras åsikter bara på varsin sida Atlanten.
Okej, okay. Jag har inte lyssnat på podden, men så det briefar mig lite. Det som jag tycker är fascinerande är att Camilla Läckberg, som ofta uttalar sig, det tycker jag man får göra. Hon ska verkligen använda sin stora plattform. Men nu är ju liksom, nu är ju Amber Heard dömd då för förtal. Och det kan ju inte vi göra någonting åt. Men det vi inte vet, ingen av oss har en aning om vad som hänt. Vi kan se att båda har varit våldsamma. Båda har liksom haft problem med aggressioner, alkohol, droger, bla 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 bla. Men jag tycker det är så konstigt att när man har så stora plattformar att man blir så förvånad när man blir kritiserad.
Ja, men det är ju jättemärkligt. Ja. Men, och jag tycker liksom att så här, det är märkligt att hon använder sin plattform på det sättet att gå ut och vara tvärsäker.
Ja.
I en situation där man absolut inte kan vara tvärsäker. Och vi alla som har liksom en relation till Johnny Depp genom hans filmhistoria, vi som har vuxit upp för allt från Crybaby, 21 Jump Street, ända upp till liksom, ja, Martin Scorsese-åren, liksom, har ju en, liksom, en djup och nära relation till Johnny Depp på något sätt. Liksom.
Och han har ju också skapat med åren en persona. Det var ju en amerikansk kritiker som sa igår att säga, men varför pratar han på det sättet? Så där pratade inte han.
Nej, för han satt ju liksom i rätten och pratade som han gör i Chocolat.
Ja.
Lasse Hallström-filmen, såhär låtsas franska.
Precis som när Madonna började prata British English.
Ja.
Man bara, nej.
You're in character
du är,
now.
Ja, jag tror att det är såhär, men det som jag tycker har varit förödande i allt det här är ju just det som har hänt. Att människor har fått sitta och tycka till, ha åsikt och hit och dit. Så här, den skådespelar, den är hit och dit. Och det är det värsta som har hänt, liksom, både feministrörelsen, kvinnor som har råkat ut för liksom misshandel eller ekonomiskt, bla bla bla. Det är det som jag tycker är det tragiska i den här grejen, att, så här, att vi har fått sitta och tycka till.
Ja, alltså det här har ju varit,
och då blir liksom det personligt medeltid. Och det är därför båda de här aktörerna tar det personligt.
Ja, och jag menar så här, Sigge Eklund är ju rätt känd för den selektiva feminismen. Man är emot liksom kvinnor som Cissi Wallin etc. De vill man bränna på bål. Men sen är man liksom för Amber Heard, och sen är det liksom Camilla Läckberg egentligen mot Amber Heard men för Cissi Wallin. Alltså det är ju exakt, de är ju en 100% spegling av varandra, och sen så blir någon sårad så blir man mobbad. Och så håller det på så där. Mm. Tillbaka till det här otroliga egorna, till det rätt kränkta samhället och alltihopa, där vi liksom har blivit en produkt utav våra förringade känslor. Alltså att vi inte längre är relevanta. Är inte det här liksom den största folksjukdomen vi kan se just
fast
nu?
Fast det handlar ju bara om liksom, jag vet inte, i det lilla livet så liksom är det ingen som hör i skrika i Norrland, eller ingen som hör i föda heller, eftersom det är 60 mil till förlossningen. Men det jag menar är att den tvärsäkra människan, nu tycker jag i och för sig, det som hände med Sigge var ju att han sa ju att hur kan du vara så tvärsäker när vi inte vet vad som har hänt. Och det som Camilla tyckte var att hon alltid blir påhoppad av Sigge och Alex.
Ja, det kanske det är liksom.
Jo, fast hon använde sin plattform också att hoppa på andra människor. Det är, så här, det är som att man inte längre tycker att man får bara
hoppa på, man får aldrig bli påhoppad.
Precis. Ja. Och jag tror att det påverkar många personliga relationer också.
Gud ja. Men sen så tror jag liksom problemet med i Läckbergs fall var ju att så här, Simon Sköld gav sig in och veva.
Ja, skulle försvara henne då.
Ja, och det kanske man bara liksom kan inte skita i. Ja, det blir alltid lite geggigt.
Ja, jag vet. Men då tyckte han ju liksom, då var han sårad och hennes väg när att säga, nu har de där coola kulturkillarna hoppat på min fruga. Mm. Nu måste jag... Men det blir ju bara pajigt och lite sorgligt.
Nej, men man ska skita i det som partner.
Men jag håller med om det där. Jag tycker att liksom den selektiva feminismen är ju väldigt utbredd just nu. Det är ju många författare och poddar som liksom är så otroligt röda och feministiska. Men å andra sidan så kan de göra reklam för icke-feministiska varor och liknande. Ja, jag vet inte. Det är svårt att navigera just nu och jag kan må lite illa även på mig själv.
Allting verkar ju ha ett pris. Så länge det handlar om antalet följare. Mm. Alltså så här, vilken trojka, vilken trupparmé kan du skicka ut? Och vem står högst i kurs? Och vem vill du vinna mandat hos? Alltså allting har ju en efter- och baktanke idag. Mm. Och det är väl det som gör, säger rätt mycket om det här samhället. Att det inte är så konstigt då. Att så här, vi vet inte ens om vår kränkthet har någon relevans. Eller om det faktiskt handlar om ett pris.
Men just det, måste vi säga sista grejen. Just Amber Heard-fallet så känner jag blir ju lite... så själv att jag säger jag vet ingenting, jag har inga bevis, men jag vill ändå stå på hennes sida, just för att det beteendet han har mot henne, det har jag själv råkat ut för i personliga relationer, och det är så otroligt kränkande när någon som man älskar eller har älskat inte tar en på allvar, som sitter och skrattar när liksom, rättegång kanske inte jag har varit i, men som sitter och skrattar, negligerar ens gemensamma vänner, jag säger jo men det var ju du och du var ju si och du var ju så.
Ja, men hela hans attityd mot henne är ju ett otroligt speciellt datum. Det är så där som man är på liksom.
Precis, och så bara, nu är han på något djursjukhus för skadade djur. När när målet liksom lästes upp så här. Jag ska visa att jag tycker så här, att en halt igelkott med dålig hörsel på högra örat är viktig. Nej, men det gäller henne efteråt. Och då är han och festar med sina poler. Han ska visa sin makt och hit och dit. Och hon sitter ensam och liksom med en halvrisig advokat. Jag är ledsen. Det är kvinnan i mig som blir då, vad ska jag säga, selektiv feministisk.
Det är svårt. Ja, jag vet inte. Jag tycker att jag försöker vara alltid liksom humanistisk. Men jag tycker allt det Johnny Depp har stått för i den här rättegången har inte stått för humanism överhuvudtaget.
Det tycker inte jag heller.
Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka.
Tack.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.